Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Eld och rörelse.
Det är krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och med mig Miran Andersson. Hur är det med dig?
Ja, men lite hängig.
Ja.
Ja. I februarikylan. Jag förstår att jag inte får prata om väder.
Nej, men det är jättekallt.
Svinkallt är det. Riktig vargavinter.
Bet mig i tårna på vägen hit faktiskt.
Du bet dig i tårna?
Nej, det bet mig.
Det.
Vädret.
Det.
Vädret.
Vädret. Du frös, ja, men du är en frusen själ.
Okej.
Okay. Men det är du väl?
Jo, det är jag. Det är absolut. Ja, du menar att jag... Vad är det? Att man är ensam eller psykosocialt? Utan du menar att jag har lätt att frysa?
Ja.
Lätt frusen, ja.
Är det inte någon sån Nordman-referens?
Det trodde jag.
Ja, du gjorde det.
Ja.
Ja.
Nordman, en oerhört stor poet och föregångare.
Med... Precis, det är väl inte Nordman som skriver riktigt alla texterna dock.
Okay.
Är det inte hans sidekick?
Jag bara säger, har du inte levt mitt liv?
Så vet du ingenting. Det är väldigt, väldigt starkt påstående.
Ståndpunktsfeminism, ja. I sitt esse.
Du vet ju ingenting.
Nej.
Det är inte bara att du inte vet någonting om mitt liv. Du bara vet överhuvudtaget ingenting.
Nej.
Vilket jag inte heller vet om det är möjligt att veta ingenting. Nästan
en
filosofisk
sten fråga.
Ja.
Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om lite olika saker. Hörde du Marco Rubios 40K-tal på säkerhetskonferensen i München?
Nej.
En riktig banger.
Okay.
Forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry.
Och det bästa var att Carl-Oskar Bolin stod liksom och applåderade som ett sånt fån till det. Han har en creepy aura.
Ja, ja, verkligen.
Vilket också förstärks av att han, när han liksom står upp, han är en lång man.
Mm.
Lite Slenderman-aktig utseende. Och så applåderade han till det här talet då. Och liksom det här talet... har liksom presenterats lite som i att det var förtydligande liksom av den amerikanska linjen, eller den här som har då presenterats i den nationella säkerhetsstrategin som vi har pratat om tidigare i podden, alltså USAs nya förhållande till världen. Men talet i sig har liksom presenterats av media sedan dess som att det här var liksom en att det spelar liksom ner konflikten lite. Det är liksom att relationen i Europa och USA kanske tinar lite efter det här, för att nu har liksom USA förtydligat sin ståndpunkt, liksom, att den inte är så radikal som tidigare givet. Liksom.
Som det står i papprena.
Precis. Och det är ju gulligt, liksom. Men att jag också tänker att efter att ha läst talet och hört det, att man lite får känslan av en väldigt destruktiv relation mellan USA och Europa, ifall detta är liksom goda relationer.
Okej.
Mm. Det är inte Marco Rubio själv som skrivit det här talet. Och döma av kvaliteten i det så skulle jag säga att det finns en stor möjlighet att det är AI-slopp med prompten typ Rudolf Hess 43 plus 40K med en Trump förnissa liksom. Och högern är ju såklart glad liksom, för att den har ju befunnit sig i en väldigt prekär situation liksom, eller den atlantisistiska linjen har ju befunnit sig i en prekär situation sedan liksom Trump mer aggressiva liksom, påhopp på Europa. Inte minst liksom, med Grönlands situationen. Liksom. Och man har ju sett dem, liksom, elevrådsordförandena, liksom, blivit så kissat i byxan och stått förvirrade. Hur ska vi förhålla oss nu? Liksom? Vi älskar USA och vi älskar Trump, men varför gör han så här mot oss? Liksom? Då har liksom Daddy skickat sin grabb till München för att släta ut det. Liksom. Tänk på en relation man har inte hört. Det har varit ett stort uppslitande bråk. Man har inte hörts på 2 veckor liksom, och så får man ett sms. Ska vi inte ses och prata liksom?
Och det kommer väl... inte ens ex eller partner utan Marco Rubio kommer istället. Det är konstigt.
Skickar sin snygga lillebror. Och liksom att det som sägs på det här kaféet liksom, när du kommer dit och hoppas liksom att det ska bli ni igen är bara så. Ja, men vi kan börja ligga. Ja, vi kommer inte bli ihop, vi kan börja ligga igen om du opererar dig.
Okay.
Och sen är det så, åh, han vill ha mig igen. Ja. Det är liksom vibben. Jag har tagit ut lite mumsbitar ur det här talet. Det är långt, alltså det är säkert en 20-30 minuter långt. Så. Men om du tänker då att United States och Europe i den här texten då är två olika personer liksom.
Du har ju preppat mycket för den här pratan, har jag. Ja.
For the United States and Europe, we belong together. America was founded 250 years ago, but the roots began here on this continent long before. The man who settled and built the nation of my birth arrived on the shores carrying the memories and traditions of the Christian faiths of their ancestors as a sacred inheritance, an unbreakable link between the old and the new world. We are Charlie Kirk! Det låter fint, liksom.
Nej, det är konstigt, men absolut.
I den här relationsperspektivet är det jättekonstigt. Vad betyder det här?
Det är släkt då.
Ja,
det betyder ju att jag kommer från dig.
Jag tror att det är ett själsligt band. Vi kommer med till det själsliga bandet. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices of our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen here. Och här är det ju AI-slopp. Alltså det här är ju AI. Alltså om man promptat in, skriv ett bröllopstal med kraftiga nazistiska förtecken, så är det ju det här man får ut liksom.
Ja, visst.
Men du hör ju liksom att den här, i den nationella säkerhetsstrategin, där det är ju så, USA ska bara bry sig om sig själva, fuck alla andra, så är det ju det som Mark Rubio försöker göra här, är väl lite och berätta liksom att...
Ni är också USA egentligen.
Ja, precis, liksom att det är ett vi liksom. Och om du då börjar liksom tveka på er relation här, så är det, hur är det Bruce Springsteen beskriver det? Some girls just want a sweet talking Romeo. Så håll i byxorna nu. We are connected spiritually and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive because the two great wars of the last century serve us for us as history constant reminder that ultimately our destiny is and all will always be intertwined with yours. Because we know that the fate of Europe will never be irrelevant to our own. Sen är det ju liksom konstigt då, men jag antar att det är så här att träffa liksom en högerextrem man. Ja. Att det är så här när man dejtar dem. Att sen så är det som att efter de här liksom alla fina orden man hör ihop och hur det liksom det är vi, så måste den börja prata om välfärdsstaten liksom. Den kan inte hålla sig ifrån.
Och den ska monteras ner då inte?
Ja, men det fortsätter då, jag behöver inte fortsätta läsa här på engelska, men det fortsätter med att vi då, nu är det ett vi, vi har ju liksom över tid outsourcat vår suveränitet till internationella institutioner, samtidigt som många nationer investerade i massiva välfärdsstater till kostnaden av att bibehålla förmågan att försvara sig själv.
Mm.
Detta samtidigt som andra länder investerade i den snabbaste och största militära uppbyggnaden i den mänskliga historien, och att de inte har tvekat att använda så kallad hard power för att få sina intressen. Tänker man, okej, man fattar lite vad man är ute efter här, man kan liksom, ni klagar, ni är så vi i Europa har gratis sjukvård och ni har Bayonets och världens största flotta. Mm. Alltså liksom så. Då tänker man så, ja men okej, jag fattar, kriget i Ukraina, alla europeiska länder var så, det kanske var dumt att våra barn fick gå i skolan när vi kunde köpa Leopard stridsvagnar för det istället. Men precis som alla högerextrema män, så är det en annan sak vi måste nämna.
Är det invandringen kanske?
Nej, för att blidka klimatkulten, han då, så har vi satt, liksom, dratt policies på oss själva, där vårt folk inte kan få ta del av de energifaktorer som finns, medan våra fiender eller våra motståndare har använt olja och kol och naturgas, och till och med för att påverka oss. Jag tror de tänker liksom Nord Stream och så, alltså det är liksom, okay. Ja. Sen så är det liksom bara sånt europeiskt, vet, mambo jumbo. Det var här i Europa som friheten föddes.
Okay.
Det var här i Europa där världen fick lagen, universitet, vetenskapliga revolutionen. Det var Mozart och Beethoven och Dante och Shakespeare och Michelangelo och Da Vinci och Beatles och Rolling Stones.
Jämför bara storheter, allting, okej.
Okay. Och de här storheterna, han nämnde Sistinska kapellet och lite andra skit också. Det här de här underverken skuggar bara de underverk som vi har liksom möjligheten att bygga. Vi här nu då har möjlighet att bygga om, men bara endast om vi unapologetic till vårt heritage.
Så vi ursäktar inte vårt arv.
Nej, och stolthet av vår historia, så kan vi tillsammans bygga och skapa en ekonomi och en politisk framtid. Och det är därför de inte vill att vi ska vara veka och svaga.
Men det här applåderar alltså en svensk minister.
Ja, alltså det är fort. Det här är, jag har hur okay. mycket som helst att ta av.
Liksom. Jag tror du är färdig.
Nej, nej, nej. Det här är varför vi inte vill att våra allierade ska vara svaga. För det gör oss svagare. Vi vill att våra allierade ska kunna försvara sig själva. Så att ingen motståndare någonsin kommer att ha lusten att testa vår kollektiva styrka. Det är därför vi inte vill att våra allierade ska vara bojade av skam och skuld. Vi vill
ha anglicism.
Vi vill ha allierade som är stolta av deras kultur och deras arv. Som förstår att de är arvingar till samma storhet och samma stora och nobla civilisation. Och som tillsammans med oss är beredda och förmögna att försvara den. Och sen så, ja, det är lite andra roliga grejer, men man är en allians som är beredd på att försvara sitt folk. Att skydda sina intressen. Och som kan tänka sig att bevara friheterna som gör det möjligt för oss att forma vår eget öde. Inte allierade som existerar som en global välfärdsstat. Som, för att gottgöra sina tidigare generationers synder. Ja, du hör ju vad detta är liksom. Mm. Han pratar också mycket om hur Amerika grundades utan att nämna det fruktansvärda mordet på sin ursprungsbefolkning. Utan det beskrivs som vår expansion. Det är liksom ett långt tal. Carl-Oskar Bolin kissar i byxan. Super, fan det här är bra skit alltså. Nu är pappa tillbaka. Nu är det lugnt, allt är förlåtet. Han kommer ta hand om oss nu igen. Efter att ha läst det här talet så känner jag ju att det bara understryker liksom det som stod i den nationella säkerhetsstrategin som föregick den här situationen. Att det är ett Europa som de jättegärna har som allierade om det ligger i politisk linje med USA.
Ja, med Trump liksom. Ja. Eller, ja. Mm. Konstigt att reaktionen har blivit då att man tyckte det här var en lugnande besked. Det var liksom för att de sa vi vill vara allierade egentligen. Istället för att, som Vibben var innan, vi vill inte vara allierade, kanske då.
Mm, ja, men det
men kanske, vi vill inte vara allierade om ni är som ni är nu. Och vi vill vara allierade om ni är som vi vill att ni ska vara. Så de två går ihop.
Det är inte
de
här jag, två. Det är du.
Ja, precis.
Det är väl liksom tydligt, alltså det må hända då. Säkerhetskonferensen i München är ju liksom en sån kalla krigets skapelse, liksom. Som ju handlar om Ryssland, så. Man ju var, liksom. De nämner ju Berlinmuren och liksom, kommunismen och så vidare. Liksom. Men jag tänker att, liksom att absolut att en poäng för USAs del med detta har ju varit att försöka vara, vi kanske måste liksom dämpa lite situationen. Alltså vi måste ju säga någonting om att vi typ är så vi ska få dansterritorier och så. Alltså det tänker jag på den här säkerhetskonferensen och då den liksom pressen man sätter på Ukraina till exempel, vilket ju fortfarande står i fokus och Ryssland där. Men om man då tänker att du skickar, det är en amerikansk statsman som kommer hit på den typen av konferens som handlar typ om det här. Och förra året blev det ju superbajs. Alltså det var ju då J.D. Vance körde, ja. Jag vet inte om du minns det.
Det liksom. Mm.
Var typ så, ni har inte demokrati här och sånt. Alltså det var ju... Ja. Så tänker jag att det här var liksom ett försök att kanske minska de spänningarna. Men om man tänker att det var den typen av försök... Så var det ett väldigt dåligt försök ifall man faktiskt ser till orden han säger. Och jag tänker mest att det understryker poängen hur högern bara behöver ha något väldigt, väldigt lite från USA för att det ska vara så, men det är business as usual.
Ja, men kanske också hur mycket då det bara är liksom vibes det handlar om då. Ifall liksom man gör ett tal där man ska få känslan att vi pissar på er. Spelar inte det stor roll vad man säger i talet. För det är bara det man kommunicerar.
Mm.
Och ifall man nu gör en annat tal som ska ge idén. Jo, men vi kan borde vara allierade. Det spelar inte så stor roll om man säger det heller. Bara det var det som skulle vara liksom känslan av talet liksom, på något sätt. Att, ja.
Så du tänker att viben, liksom, det är det som är det riktiga? Liksom.
Ja, men så kanske det är lite i någon utsträckning också.
Alltså, ja, men absolut. Jag är med.
För det blir kanske inte så mycket realpolitik av någon av de här talen. Oavsett liksom, heller. Det har man bestämt på något annat håll liksom. Eller så.
Ja, de gick ju ut här liksom... Vi river vår nationella säkerhetsstrategi, det blir inget med den. Det här kommer ju samtidigt som vi ser en europeisk militär uppbyggnad och där Tyskland bland annat har gått väldigt långt och pratar ju om att liksom utöka sin försvarsmakt enormt mycket de kommande åren. Och det har väl också funnits spänningar mellan liksom Tyskland och Frankrike där den tyska utrikesministern har liksom kritiserat Frankrike för att, liksom, att snacka hävt mycket men inte följa efter. Liksom. Och egentligen om man tittar på de andra europeiska länderna så är det ju så att Storbritannien har ju behållit den här 2,5% GDP som är typ där de har legat de senaste 20 åren även om det var en viss bump i början av 20-talet. Medans så Frankrike ligger kvar på 2,3 och har nästan alltså, återgått till siffran som innan 2020. Italien har ju gjort en viss ökning. Den stora förändringen som har skett är ju Polen som har gjort en ganska drastisk ökning från runt 2% som är nu uppe i 4,8.
Men vad är kravet från NATO eller vad det nu är? Så att de vill att man ska lägga.
Men nu är de väl liksom, ja vad är det senaste?
Var det inte 2% som brukade vara?
Alltså, ja, men sen är det att massa NATO-medlemsländer har sagt att de ska öka det till 5% okay. till 2035. Och där är bland annat Frankrike redan som kritiseras. Tyskland har ju börjat öka, den har ju legat lågt liksom under Frankrike tidigare. Men har nu målet insatt på 3,5 av GDP liksom. Frankrike ska upp i 2,3. Så det är ju, även Italien har ökat lite men de har legat också runt 1% tidigare. Strax under 2% där någonstans och sikta på att komma upp i 2%. Så att Tyskland och Polen är väl de två länderna som verkar där det liksom ska göras en, liksom någon typ av drastisk förändring.
Ja, man tänker ju Polen att det ändå har en väldigt konkret geografisk orsak eller koppling liksom. Att de ligger mycket närmare Ryssland och har känt sig hotade på det sättet.
Liksom. Det handlar väl också liksom om europeisk ekonomi på något sätt. Absolut att Polen har liksom ett geopolitiskt eller liksom en strategisk position. Jag tror också det handlar om hur, liksom, hur skuldsatt respektive stat är.
Okej.
Okay. Alltså Tyskland har ju då öronmärkt 500 miljarder euro, väldigt stor summa pengar, fram tills 2029 som är öronmärkt till försvarssatsningar. Frankrike har då massa interna så spänningar kopplat till sina statsfinanser. Även typ på tredje plats i Europa när det kommer till skuldsättning kontra GDP. Strax efter Grekland och Italien.
Jag skulle säga det, Italien ligger väl ännu värre till. Ja, Grekland är ju ett kapitel på sig.
Ja. Men liksom lite den här, alltså även om Frankrike har varit liksom högljudda kritiker av USA under lång tid och liksom haft den här positionen av att vi är de liksom europeiska ledaren.
Fast Tyskland är det egentligen, men vi är den retoriska europeiska ledaren.
Den symboliska ledaren på något sätt. Så tänker jag att den här säkerhetskonferensen också liksom understryker det. Det är rätt mycket snack från Europas ledare att på något sätt bryta sig loss från eller förbereda sig på en situation där man inte kan förlita sig på USA. Och det är väl därför de blir så himla Carl-Oskar Bolin-glada när liksom
USA säger att de inte behöver göra det.
Om de bara blir, ni behöver inte göra det om ni bara blir stolta över ert arv.
Ja, över den vita rasen.
Ja, förlåt, europeiska civilisationen.
Kristna världen. Ja, men det är en sweet deal.
Och att det liksom, och här ser man väl att Tyskland också med den nuvarande regeringen antar ju den här mer liksom militaristiska positionen. Och jag tänker att det är nog väldigt bra för de liksom högerextrema och högernationalistiska strömningarna att den här liksom Trump i alla fall ger någonting att rulla tillbaka på. För både Venezuela och Grönland har ju liksom satt lite käppar i hjulet för projekt som AFD eller så. Just i den här relationen med Trump som den här förebilden. De skadas ju på något sätt av att Trump som är den här galjonsfiguren på något sätt för det högernationalistiska projektet i Europa.
Är anti-europé.
Ja, precis. Liksom. Det ställer ju till det liksom. Så de är nog väldigt glada. Man kan verkligen, jag kan tänka mig att vi kommer att se en ganska kraftig sån propaganda-push kopplat till det. Liksom.
Okay,
att liksom USA älskar Europa.
Och vill ändå Europa i betydelsen det vi tycker väl.
Ja, liksom, precis. Så om vi liksom får styra, Trump har ju rätt. Liksom. Mm. Alltså, i det här talet så pratar ju Rubio liksom uttryckligen om migration och så. Liksom. Det är verkligen, det är anmärkningsvärt att Carl-Oskar Bolin, det kan vara att han är ju väldigt duktig på svenska.
Men kan det inte riktigt på engelska?
Det kan ju vara så att liksom, vad är det man, mängden laster är konstant, så kan det ju vara mängden lingvistisk förmåga är konstant. Så att han liksom, i hans otroliga fikonspråk har också blockerat ut hans engelska kunskaper. Ja. Att han faktiskt inte förstod stora delar av talet.
Det är möjligt då.
Ja, en teori liksom.
Ja, en annan del med de här amerikansk-europeiska relationerna kring upprustning och så har väl med liksom Ukraina-stödet att göra. Och som jag har förstått det så har ju USA helt avskaffat sitt liksom militära stöd, alltså sitt alltså materialstöd till Ukraina. Även för de får mycket intel och så fortfarande. Men att Europa har liksom köpt motsvarande mängd från USA och ger den. Så att på något sätt amerikanska vapen fortsätter levereras, men nu är det Europa som betalar för det istället.
Liksom. Eller NATO-medlemmar är det väl, det, är ja, väl det som har sagts. Men det ska ja, väl förstås att det är Europa.
Men att det är också på något sätt, är något sätt att låta båda sidor ha kakan och äta.
Mm.
Att Trump får igenom det här att de ska inte lägga pengar på något som inte är deras problem. Och Europa genom fortsatt liksom vapen till Ukraina. Båda får igenom det de vill på något sätt.
Mm. Eller så. Där tänker jag att det också finns någonting i liksom relationen till Europa. Och det som framgår i den nationella säkerhetsstrategin är ju den här lite förändrade problembilden kopplat specifikt till Ryssland. Vi lever ju då i liksom en rustningstid på något sätt. Eller inte på något, vi lever i en rustningstid och det blir liksom bara mer aktuellt för varje dag som går. Och jag tänker att nu är ju kriget i Ukraina är ju väldigt konventionellt och liknar kanske inte den typen av konflikter vi såg under kalla kriget. Men mängden liksom ballistiska robotar och liksom andra typer av system som har förmågan att bära kärnvapen har ju liksom ökats i användning och även liksom känns som att Ryssland har chillat lite med att vara så vi kommer att bara kärnvapenbomba er om ni gör någonting. De höll på mycket så initialt, framförallt första året var det att olika saker var hint, vi kommer att kärnvapenbomba er, så blev det inte så. Men det avtal som kallades för Nya Start har ju inte förnyats, utan har ju runnit ut. Och det var helt enkelt ett avtal, det har funnits Start 1, Start 2 under en väldigt kort period och sen...
Innan dess fanns SALT-avtalen.
Avtalen. Mm. Och... Vi har pratat om det tidigare på den, vet jag.
Ja, jag minns inte så mycket av vad vi sa sist faktiskt, men...
Som det är liksom ett vad säger man, begränsningsavtal liksom.
Ja, icke-spridningsavtal va? Precis, och du skickade faktiskt en artikel till mig som jag kunde läsa på inför avsnittet utav den här Michael Kaufman heter han va?
Mm.
Som ju är... En som brukar ha koll på vad han snackar om. Och han argumenterar lite i den här texten för att det här är inte så farligt som vi kanske tänker att de här avtalen har löpt ut nu då. Ja, en annan viktig del att nämna där är väl också att det fanns ett avtal om att man inte fick skydda sig mot de andras kärnvapen mer eller mindre.
Precis.
Och det drogs ju USA ur ganska länge sedan va?
Mm.
Var det under Bush kanske? 2002 man drogs ur det.
Det finns ju väldigt många olika avtal. Och vi har ju bland annat START 2 som vi pratade om. Och sen har vi SORT, Strategic Offensive Reduction Treaty. Och sen har vi det som heter Anti-Ballistic Missile Treaty. Som är ganska gammalt, det är väl från 70-talet?
Ja, 72.
Ja, som är väl kopplat till det här. Är det där Star Wars och det liksom att de ska...
Ja, precis. Det är väl lite så här... Alltså efter andra världskriget så har man kärnvapenrustning då och begränsad på något sätt mot varandra. Eller bara en för sig, men båda sidor bygger upp. Och sen så efter Kubakrisen och lite sånt så vill båda sidor lugna ner det här. Och man har väl, man börjar väl liksom bara göra med den här deals över telefon, hotline liksom. Men sen så utvecklas de här och blir faktiska formella avtal med olika begränsningar. Och det finns ju något väldigt konstigt i det här då. Att man bygger vapen för att utrota varandra liksom fullständigt. Jättekraftiga kärnvapen. Sen så är man så... det här håller inte riktigt. Vi lägger för mycket pengar både på att rusta det här. Och att rusta vårt försvar mot det här. De här Star Wars-grejerna då. Alltså hur ska man stoppa missiler som skickas mot en? Missiler ska jag inte säga nu. Jag ska säga interkontinentala robotar.
Ja, gärna.
Ja. Så bara för att vi ska få en jämn balans här säger vi. Det finns ett max antal stridsspetsar man får ha. Det finns ett max antal bärare. Alltså då robotar eller flygplan som kan släppa dem. Eller ubåtar som kan skjuta robotar på nära håll liksom. Där sätter vi cap på hur många sådana det får finnas. Och sen så sätter vi ett förbud mot att liksom hitta på system som får försvara sig mot de här grejerna. Och då är ju bara dealen. För båda sidor har lika mycket och inte kan försvara sig. Då har vi det här mutual assured destruction-scenariot liksom. Ingen vill använda sina kärnvapen för att då kommer bara den andra sidan också använda sina kärnvapen, då förlorar alla liksom. Mm.
Ingen kan nå ett teknologiskt gap, eller hoppa liksom, att göra ett teknologiskt kliv som gör att den andra sidans kärnvapen sätts på spel och därför har, nu har vi möjligheten att bara kärnvapenbomba det andra landet liksom. Så nej. I någon bizarr logik finns det ju en logik i det liksom.
Absolut, det gör det ju. Och som sagt då, att man släpper det här då först försvarsteknikavtalet. Och sen så löper de andra avtalen ur och något avtal mer medeldistansrobotar eller någonting säger väl USA, det här har Ryssland brutit nu, så därför gäller inte det oss heller liksom och så. Så att bolagsrätt har fallit sönder och har man då inte förnyat det start 2 som du säger. Men som,
nya start har man inte
förnyat. Nya start, ja, start 3 skulle man sedan kunna döpt det till ifall man hade velat vara lite, göra det lätt för oss. Men nu har man döpt det till 1, 2 och nya. Ja, som sagt då säger kampfan, det här kanske inte är så farligt i alla fall. Och man har faktiskt sett att Ryssland har också gått ut och sagt att ja, det avtalet är utgånget, men vi kan på vår sida tänka oss att hålla uppe åtagandena i det i alla fall utan ett nytt avtal på något sätt. Så att det ska ändå finnas kvar utan att finnas kvar på något sätt. Och hans argument är då att Ryssland redan i dagsläget har en stor, eller har som en edge på något sätt i kärnvapen. Dels för att de har satsat på de här medeldistansrobotarna som inte omfattas av de här avtalen.
Mm.
Som liksom man inte avtalat att man fick begränsa, så därför har de jättemånga av dem, eller förhållandevis många av dem. Så i status quo så har liksom de mer på något sätt i en krig med Europa-kontext i alla fall. Så varför skulle de vilja ändra den balansen? Dessutom har de en produktion som är högre, produktionskapacitet, för att till skillnad från hur USA bygger sina vapen som jag har förstått det, och USA liksom har byggt dem bra och stockpilat dem, liksom lagrat upp dem, men producerar inte så mycket nya, så har Ryssland ett program där man hela tiden liksom monterar isär dem och monterar ihop dem och fixar upp dem liksom, så att man ser till att de är i skick och att de kanske har kortare hållbarhet på sina vapen. Och jag har inte satt mig in i hur det funkar, ifall det är som en mjölk, att det liksom står bäst före, ofta bra efter på de här stridsspetsarna, eller hur det är liksom. Men dessutom så har man haft program för att förnya sina så här bärarförmågor då, som jag har förstått det. Inte långdistansflyg, flygen då, vad säger man?
Strategiska
bombplanen har man inte, bygger man inte. Och det vet man ju, det var därför Ukrainas sån här drönarbombning av den här flygfälten med sådana var så big deal liksom, för att de kan liksom inte...
Ja, de har inte igång någon industri.
Det finns ingen fabrik som kan bygga nya bara sådär liksom, utan de måste man starta upp det igen och så, att det är en väldigt lång process. Men däremot så finns det någon sån förnyande utav robotarna som jag förstått det.
Ja, de utvecklar ju, de har ju visat upp nya medel till långdistansrobotar då. Och sen finns väl interkontinentala är väl liksom nästa steg egentligen då.
Mm. Ja. Så då har de liksom bredare kärnvapen sortiment på något sätt och ett modernare än USA. Men ifall det nu skulle vara så att man efter att avtalet har löpt ut börjar liksom få igång en sån kapprustningsspiral med att okej, Ryssland passa på att bygga ut de här grejerna som man inte fick bygga ut förut då. Då är ju risken att USA svarar. Rysslands ekonomi är ju ganska taskigt läge och liksom...
Är det medeltiden?
Det är inte medeltiden, men det är ju fortfarande ansträngt får man ju säga. Och liksom den tillgången till högteknologiska innovationer och så är ju ändå större i USA. Så ifall det verkligen skulle komma igång en kapprustning där USA satsar, då blir liksom Ryssland ifrånsprungna på...
Så att Ryssland skulle vilja bara behålla det övertaget de har nu och genom att inte hota om att ta ett ännu större övertag.
Precis.
Skulle
man, vi tar inte ett steg fram, då kommer inte ni ta ett steg fram och då är vi kvar på en nivå vi står oss bra i förhållande till. Liksom. De vill inte väcka den björn som sover eller någonting skulle man kunna säga.
Den örn.
Den örn som sover. De är själva björnen.
Mm.
Ifall det här är sant eller inte, det vet inte jag, men jag tänker att Mikael kan man ha bättre koll än vad jag har. Men så, det är klart att man också känner att det här är kanske skönare ifall det fanns ett avtal bara som de höll sig till, än att det ska vara det här, ingen kommer nog sätta igång den här kapprustningen.
Det som liksom väcker tankar hos mig är ju huruvida förnyandet av avtalet handlar om Kina eller inte.
Ja, som jag har förstått det så har Kina en liten annorlunda approach, va? Att de aldrig har utvecklat kärnvapen en mass på samma sätt som Ryssland och USA.
Nej, de har ju väldigt litet lager, så vitt vi vet, i jämförelse med... De har väl ett par hundra.
Ja, jag kan inte siffrorna, men absolut. Och det vet jag inte ifall det är aktuellt att de håller på att ändra på det, liksom. Sen så, alltså,
nej, jag tänker nog mer att det kanske är att USA vill ha en större lager kärnvapen. För själv möjlighet att bygga ut sitt och modernisera det. För att ha ett ännu större övertag mot Kina. Och sen undrar man ju om det finns en koppling till Golden Dome-projektet. Som ju är Trumps nya Star Wars-projekt. Liksom, ja. Att det här NORAD, att liksom hela Nordamerika ska skyddas under ett gigantiskt luftvärnsparaply. På något sätt. Och att det handlar om liksom begränsningar i vilket typ av system de får bygga. Men det är ju ett annat avtal som skulle ha begränsat det. Men det avtalet verkar ju inte vara igång. Det är ju det här ABM. Och Kina själva har väl bara sagt typ, vi kommer inte delta i de här samtalen om att begränsa kärnvapenarsenal. Eftersom att vi överhuvudtaget inte har så mycket kärnvapen som någon av de andra två parterna. Så att vi liksom inte...
När vi är uppe på era nummer så kan vi diskutera om liksom, det. Liksom, så här, ja. Absolut. Ja. Sen så är det ju också en annan så här del av det här är väl då varför accepterar USA den här situationen att de har liksom sämre då kärnvapenberedskap än Ryssland på något sätt. Men där kan man ju också komma ihåg att USA, även ifall de har kanske inte lika utvecklat med medeldistansrobotar och förnyad teknik och så har ju de har ju ett globalt kärnvapenparaply mer eller mindre, eftersom de har liksom tillgång till allierade och baser och sina carrier strikes groups, ja, som kör runt hela världen liksom. Så de på något sätt, deras edge som de kanske inte vill tappa på något sätt, även om det kanske är svårare att tappa den, är på något sätt att ha alla sina kärnvapen utspridda och redo på något sätt. Det är det som är deras stora...
Och där tänker jag att ubåtarna spelar en väldigt stor roll. Och alltså, jag vet inte, man kan ju tänka då att Ryssland har strax över, alltså, man har runt 4300, USA 3700. Sen är Kina nästa, de har 600. Så det är en ganska...
Stridsspetsar.
Ja. Ja, men om man skulle lägga ihop alla liksom amerikanska allierade...
Ja.
Så skulle ju, eller liksom hur man nu ska beskriva det, så skulle ju den summan kraftigt överstiga den ryska.
Ja, sen så är ju allt det här liksom också jävligt absurt. För att man pratar om att de har så här tusentals stridsspetsar. Och liksom, det räcker ju för att spränga allting i luften flera gånger om liksom. Så det är också någon märklig grej med allting. Att man ska tycka allting är lugnt, bara vi har begränsat till att ni får ha så här 5000 sådana här stridsspetsar. Och ni får 5000 sådana här stridsspetsar. Så räcker det med en för att liksom...
Ja, för en fullständig humanitär katastrof och ett par hundra för att...
Wipe ett land,
ja,
eller mindre. Liksom.
Ja, eller ja, skada hela jorden, eller liksom hela mänskliga befolkningen på jorden. Nej, det är väl liksom ett bizarrt tidevarv, liksom hela den här MAD-doktrinen, eller liksom att vi, mutual assured destruction, har ju ändå i någon mån fungerat. Det läskiga med den är väl den... fungerar ju fram tills den inte gör det. Absolut. Och då ligger vi illa till. Och nu känns ju inte liksom att begränsa upprustning känns ju inte riktigt på tapeten, om man säger så, utan att vi lever ju liksom i en situation där vi, där hela världen tycks röra sig så sakteliga liksom mot någon typ av större sammandrabbning, eller åtminstone bara en position där vi lägger enorma mängder av de knappa resurser som finns kvar på jorden på att bygga ut våra krigsmakter liksom. Där tänker jag att Sverige ju också befinner sig, även om i mindre skala. Och det har väl dryftats i liksom, kanske inte några riktigt seriösa, men av liksom tyckare och krönikörer att även Sverige borde skaffa kärnvapen. Jag tänker mest att det är roligt att man säger det, för att jag tänker att man inte riktigt reflekterar över vad det är för process att göra det. Att man tänker det lite som att det är att köpa en grej liksom. Ja. Att vi köper en sån och så har vi också en sån hemma. Där man till exempel har Storbritanniens kärnvapen som ändå är ett par hundra stridsspetsar. Och även om de liksom i Storbritannien strikt sett har politisk kontroll över dem, så har de ingen praktisk kontroll över dem. Liksom. Det är inte, alltså, de har inte producerat kärnvapen, det är inte deras tekniker som sköter om den. För att avfyra den så behövs säkerligen amerikaner vara inblandade liksom, för att göra det. Så att i praktiken då, att Sverige skulle skaffa kärnvapen på grund av en suveränitet, så kan man kallt räkna med att om det skulle bli aktuellt så skulle det vara att vi hade amerikanska kärnvapen, vilket ju då minskar vår
suveränitet.
Det är den lilla suveränitet vi har kvar.
Men man skulle kunna ha ett eget kärnvapenprogram där man utvecklar allt från scratch.
Det skulle man kunna göra. Det skulle vara ofantligt. De kan ju fan inte ens bygga kärnreaktorer längre.
Så jag har förstått att säga själva, kärnvapen är inte så himla svåra att bygga. Utan det är olika bärarsystem som är det riktigt luriga att bygga.
Vi har ju inget jättestort robotprogram till exempel.
Så det är kanske där man borde börja egentligen. Ja. Ja. Kanske bara ett rimligt robotprogram. Och så.
Jag tror inte det är, det är inte själva stridsspetsen som är det kluriga. Liksom. Eller fråga Iran.
Ja, jo. Men där kanske vi har lite edge. Ja, men, alltså det som är svårt för Iran är väl också att få ha de här centrifugerna rullandes innan att de blir utbombade. Liksom. Det kanske inte är faktiskt... Det har man väl hela tiden sagt att ifall de bara kör igång programmet så är det bara si och så många månader tills man kan tillverka...
Tills de faktiskt kan göra det liksom.
Ja, och det är, även ifall det finns något propaganda-element i det så är det nog ganska sant också. Och då kanske vi då tänker oss att i motsvarande situation skulle Sverige inte bli utbombat ifall man började snurra under centrifugen.
Eller så skulle vi det.
Eller så skulle vi det, absolut. Nej, men vi brukar säga det. Anledningen till att Nordkorea inte är bombat är att de redan har sina kärnvapen. Att det ligger ju någonting i det i alla fall. Jag säger inte att jag tycker att Sverige ska ha kärnvapen. Det gör jag inte. Jag tycker inte det. Men
jag tycker att Sverige borde ha skaffat kärnvapen.
På 50-talet.
Ja, men precis. Ja. Det är väl kanske nio känns det som att det är liksom loppet är kört. Men där tänker jag att det finns liksom andra, liksom annat något som kanske är värt att kommentera. Är väl den uppbyggnaden liksom som sker utanför Iran nu. Som ju ändå att vi kan prata lite om den.
Nu byter vi spår här till Iran.
Ja, för att det hänger ju lite ihop liksom. Nej, men jag hade ju fel alltså. Ja. Och det är lite intressant varför jag hade det. Det kan vara för att jag är dum i huvudet. En annan förklaring skulle vara att det är för att jag inte kan spå in i framtiden. En tredje förklaring är ju att det är lite udda att det liksom inte har skett än. Och det kanske handlar om att USAs faktiska liksom intention med den uppbyggnaden är lite oklar. De har ju nu sedan alltså i flera veckor flyttat dit nya förmågor. Och det går liksom plan dit fortfarande om man pratar om att flytta ner ytterligare en carrier strike group till området. Och när det här släpps så tror jag att den i princip har anlänt. Netanyahu har ju varit i Washington och träffat Trump. Det var liksom med pompa och ståt. Trump också gjorde bland annat ett utspel efteråt där han uppmanade Israels president att benåda Netanyahu igen. Men också att Israel skrev under att det blev offentligt att Israel, eller det blev officiellt att Israel nu är med i Board of Peace.
Ja, härligt.
Som det här nya superskurksorganisationen.
I have gathered here before me the world's deadliest assassins. And yet each of you has failed to kill Austin Powers.
Det visade sig att de inte skulle heta så League of Evil, utan att de skulle heta något 1984, som nu när det liksom är Netanyahu, Belarus och Trump som ska hänga i en tillsammans och ha möten om hur fred ska skapas i världen.
And when Dr. Evil gets angry, Mr. Bigglesworth gets upset. And when Mr. Bigglesworth gets upset, people die!
Men alltså, jag tycker Board of Peace har ett jävligt evil klang till det också. Det är ju liksom inte United Nations över det, utan det är ju...
Vi skapar fred, liksom. Som en AI som är så, hur skapar vi fred bland människorna? Vi bara dödar dem alla. Men, så USA har fortsatt bygga upp det här, men det intressanta är ju att det faktiskt har skett förhandlingar mellan USA och Iran. Trump har ändå signalerat liksom viss optimism kopplat till dem. Sen har andra delar av liksom Vita huset varit ute och så här, men det här känns liksom dödsdömt och det kommer inte bli något. Bland annat för att USA var så här, vi vill liksom förhandla massa olika saker. Iran var så här, vi kommer inte förhandla om vårt robotprogram. Vi kan liksom förhandla om kärnavtal liksom, men vi kommer inte prata om det. Men Iran har gjort utspel om så här, vi kan tänka oss ekonomiska samarbeten med USA kopplat till oljeindustrin. Alltså du vet, det är liksom lite andra
sådana saker som man hoppas får pingar Trumps intresse då liksom på något sätt.
Ja, men jag tänker det, att det kanske finns en genuin, alltså
att... Men det är också verkligen att tonen från Iran är ju, vi vill gärna ha ett avtal, vi vill lösa det här med diplomati liksom.
Ja, och då är ju frågan, är det som händer är att Israel igen liksom försöker pusha USA att göra liksom ett nytt angrepp på Iran. För att om det var så här regimskifte-grejen och allt så, då skulle de liksom lite ha gjort det nu.
Men det här snackade vi väl om förra avsnittet också, att liksom Trump har den här konstiga grejen då, att det lät som att det handlade om skydda demonstranter och regimskifte och så i början, men sen så började det svänga mycket mer till att handla om kärnvapen.
Mm.
programmet nu liksom, och ja, alla de här olika sakerna de ska göra deals om eventuellt. Men
så en möjlig teori är ju att liksom det faktiskt finns en spänning mellan Netanyahu och Trump, där liksom de vill olika saker.
Ja.
Och Trump är så, fast jag tror att jag kan få en sweet deal av Iran, och då Israel kommer vi liksom inte göra det här bara för er skull. Det som jag håller liksom inte, det är så troligt, är att om det hade varit läget, så tror jag att Israel hade bombat Iran för att liksom lite omöjliggöra.
Men där blir frågan igen då,
kommer Trump bli sur då?
Ja, precis, han blev ju ändå rätt sur. Blir han den här gången? Kan det vara att han har sagt så här, det här är faktiskt red line liksom, ja. Gör ni det här nu så drar jag in.
Tror du på det?
Allt är möjligt.
Allt är möjligt, ja. Ja, nej, det är väl liksom, det är ju verkligen så. Det skulle kunna vara att någon har viftat liksom dollarsedlar framför ögonen på honom, och att han är liksom osäker. För det är ju flera andra aktörer, det var ju också prat om att liksom Saudi och så också hade uppmanat honom att göra den här bombattacken. Det var ju tidigare då när det var liksom mer destabiliserat i Iran. Eller är det så enkelt att Venezuela visade sig vara jävligt impopulärt? Och att han är rätt säker på att det var impopulärt. Alltså så att det här är inte vad jag ska ha till midterm.
Men att han kan få ut typ samma sak i alla fall då. För att i Venezuela har de nu sagt att de ska ha någon oljeavtal med USA och så. Och nu kanske Iran också gör det utan att han ens behöver bomba någonting då. Det kanske är exakt det han vill uppnå egentligen. Liksom. Att han kan säga så, kolla, jag löste Iran-grejen genom att hota bara.
Mm. They're the greatest.
Ja,
ja, nej, det är fullt möjligt. Där började det bli dags för oss att avrunda i det här trötta avsnittet Nordens år
2026.
Sjukt. Det är sjukt, ja. Tack så jättemycket för att ni lyssnat. Vi behöver ha en bättre slutkläm.
Frågar du mig nu?
Mm.
Nej.
Nej, förlåt Kalle. Tack så jättemycket för att ni lyssnat.
Ni kan, ifall ni vill, gå in på olika sociala medier, som exempel Blue Sky. Där kan ni följa dig, Martin Hansson.
Mm. Dig, Miran Andersson.
Ja, det händer att jag skriver där ibland också. Vi kanske försöker komma igång lite med Instagrammandet mer. Mm. Så då kan ni alltid följa både Radio Allas Instagram och Eller Rörelses Instagram. Se för vi kan producera lite korta ljudklipp framöver.
Och bli gärna patroner och stötta Radio Alla. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Tack och hej.
Ha det fint. We are